Nåd vare till er och fred av Gud, vår Fader och Herren Jesu Kristus. Vi ska fortsätta vårt möte. Och som inledning till min predikan ska jag läsa Guds ord ur Hebreerbrevet, dess 11:e kapitel, från vers 23 ända till vers 29. Och orden lyder i Faderns, Sonens och den helige Andens namn som följande. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i 3 månader, eftersom de såg att det var ett vackert barn, och det lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än att en kortvarig glädje av synden. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede, utan höll ut, därför att han liksom såg den osynlige. I tro instiftade han påskhögtiden med dess blodbestryckning, för att han som dödade det förstfödda inte skulle röra dem. I tro tågade folket genom Röda havet som på torra land. Men när egyptierna försökte, dränktes de. Amen. Även om vår text är ur Nya testamentet, ur Hebreerbrevet, så finns textens händelser leder oss till långt bakåt, flera tusen år bakåt, räknat från denna tid till händelser som skedde för över 3000 år sedan. Detta Guds ord är ett gammalt ord. Men vi i Guds rike vet och förstår att det är färskt och aktuellt också för vår tid. Om Gud vill öppna förstånd om det här, så ska vi titta på via de här gamla sakerna på nutid och våra dagar. Mottot för vårt sommarmöte är: Gud är ett starkt beskydd i sin stad. Och när vi tittar på de gamla sakerna, ärendena, så ser vi precis samma sak synlig också genom tiderna. I Guds rikets ärenden i denna värld. Vår text leder oss till Egypten. Till den tvångsinvandringstid som sträckte sig ut över 300 år. Tvångsimmigration kanske. Och det började på det viset att Josef bröder sålde Josef. Till ismaeliska köpmän som tog honom till Egypten. Av avund sålde han till Egypten. Och han togs hand om en kammartjänsteman av farao i familjen Potifar. Där sattes han ut för prövningar, till och med på det viset att Potifar hustru och hennes lögner, han var fängslad. Men det sägs om honom att han var lycklig, ty Gud var med honom. En ung troende man på ett främmande land, långt borta hemifrån, och Gud ledde hans liv och välsignade honom när han var trofast till det minsta, i det minsta. Gud belönade honom. Och han upptog väsentliga uppgifter där. Och det här bevisar också, eller visar för er unga och barn över vår tid. Det lönar sig att vara ärlig också i de mindre sakerna. Om man är ärlig i de mindre sakerna, så är man ärlig i de större och vice versa. Och Gud prövar också sina egna. Men Gud har också kraften att höja och minska oss. Sakerna gick tillväga på det viset att i Josef liv, i dess slutfaser, när Josef hade samlat säd, och Gud räddade via Josef Egypten och dess grannländer för svält, så var Josef bröder också tvungna att komma och köpa säd. Och Josef avslöjade för dem med vem han var, och det var en stor överraskning för bröderna. Och det gick till väga att till slut hela Jakobs släkt, alla hans 12 söner och 70 personer, själar, kom till Egypten. Och det fick Gosel land att bosätta sig till. Och farao gav dem detta land, Gosel land. I slutet av första Mosebok berättas det en fin bild och en lycklig händelse. Efter att deras fader Jakob hade dött i Egypten, deras bröderna var i nöd, och de tänkte att Josef ska hämna deras illdåd för dem. Och deras sinnen, samveten öppnades, och de mjukade sig framför Josef, och de böjde sig ner och bad: ge dina bröder deras illdåd förlåtna, att vi så illa har brutit emot dig. Förlåt dina bröder deras illdåd. Det rörde Josef trogna eller troende hjärta. Och Josef sa: var inte rädd. Jag är under. Jag är inte Gud. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Men när man nu måste se för att rädda mycket folk, att jag ännu ger er bröd och era barn bröd. Av sitt hjärta kunde Josef förlåta sina bröder. En sån här bild. I en sån här bild slutar den första Moseboken. Men när vi kommer till den andra Moseboken så sägs det att folket hade blivit stort inifrån där i Gose land. Och fara var en ny kung som inte visste någonting om Josef. Det hade gått 300 år. Och här ser man en företeelse av Guds folk. Folket blev stort inifrån, växte till ett stort folk inifrån. Och när vi här idag är samlade som Guds folk, så precis samma sak har skett här. När Gud ännu tilltalar alla och Guds rike har blivit större. Det finns inget annat, inget nytt under solen som har varit förr. Så är det nu. I Egypten förundrade de sig över det, och fara också la märke till att, men sen sägs det att fara och tänkte att om det blir krig, de skulle ha mod att gå till fiende sina och kriga emot oss och lämna landet. Fara och tänkte så i sitt hjärta, så vi ska attackera dem så att det inte blir så många av dem. Och det sägs att de var tvungna att arbeta i hård arbete och bygga två städer för Vasfara. För den skull att det inte skulle föröka sig kraftigt till ett stort folk. Men trots det så växte de. Trots denna utpressning och utmattning så växte folket. Man tog emot alla barn, alla de som Gud gav och välsignade dem med. Och så ville man göra för att bevara tron och det goda samvetet. Men sen kom fara på en idé och sa till deras hustrun, när ni ser de här hebriska kvinnor föda barn, om ni ser att det nyfödda barnet är en pojke, kasta dem i Nilen och låt bara flickorna leva. Men sen ser man också att de befallde inte farans order, ett strängt bud, och att de mördade inte sina egna barn. Och folket växte kraftigt. Och sen sa de att varför gör ni så här? De hebriska kvinnorna har inte som egypterna. Och vi säger på samma sätt idag. De troende kvinnorna är inte som de icke-troende kvinnorna i vår tid. Det är precis samma sak. Guds ord blir sant även idag. Ett gammalt ord. Och att det sa också så här. De är starka av natur. De har fött innan barnmorskan hinner fram. och det låter sina barn leva med var var deras kraft eller starkhet. Det var inte deras mod. Gud säger: jag är stark i de svaga. De svaga, dåliga, de som är små inom sig själv, kraftlösa. Gud har alltid bevarat de troende och på ett gott samvete. När man bara har viljan att vandra på ett sätt att man skulle bevara tron och det goda samvetet, och folket förökade sig kraftigt, och farao kom på en annan grym idé, att alla nyfödda pojkar skulle kastas i Nilen. Och nu kommer vi till vår text som jag läste. Det sägs att till Levi dotter föddes ett barn, och hon höll honom glömt i 3 månader, eftersom hon såg hur vackert ett barn det var. Men sen, när de inte längre kunde dölja det, så berättas det att de gjorde en ark, och det lade barnet i den här lilla korgen och lämnade den vid Nilen, vid stranden, men inte ensam. Store syster Miriam var där i förmyndan i bakgrunden och följde vad som skulle hända. Vad som är det förtjusande egenskap i barn, det är början på det som Gud har skapat, början på en människa. När Jesus föddes av den heliga anden och blev till föddes av jungfru Maria och föddes av den heliga anden, då började människolivet redan från början, och försoningsverket fick sin kraft i det. Inget barn föds till det här värld, till den här världen, utan att vara försonat av Gud. Och ju mindre, desto bättre passar det som en förebild för ett barn, ett Guds barn. Själafienden vet vad är den rätta tron. Det är det att man har sina synder förlåtna och fred med Gud, och att också det, om barnet hinner dö innan den har blivit döpt, så kommer barnet till himlen. Finns det här mammor som kanske har varit ångestfulla av den lärdomen av kyrkans högsta ämbeten, att barnet inte skulle komma till himlen utan att ha blivit döpt, då ska vi titta på Bibeln och Guds ord, och vi ska ta det till stöd, inte vårt förnuft, för att det inte är en sak som man begrundar i vårt förnuft. När vi tänker och kommer ihåg till exempel David, som fick en son av Batseba, och Gud befall en sjukdom till barnet, och David blev mycket sorgsen. Han bad, drack inte och åt ingenting. Och hans tjänare, betjäningsfolk, försökte lyfta upp honom, men han ville inte det. Han mådde så dåligt. Men sen tog Gud barnet bort på den sjunde dagen innan omskärelsen som skulle ha hänt på den åttonde dagen. Och det här tjänstefolket funderade att hur vågar vi säga det här till kungen? Och det pratade sinsemellan, och David såg när de viskades, dog barnet? Jo, dog. Så hände det. Och kungen uppträdde på ett konstigt sätt. Han steg upp, tvättade sig, oljade sig, klädde sig i en festdräkt och åt. Varför gör du på det sättet, undrade tjänstefolket. När du fastade när barnet var sjukt och levde, men nu när barnet är dött så beter du dig på ett så festligt sätt nu när barnet är dött. Och nu när barnet är dött, och nu kommer han inte tillbaka hit. Men jag kommer att se barnet. Vi kan få ganska tunga tankar när barnet kan ha dött redan innan födseln eller genast efter födseln, innan att det har blivit döpt. Om man säger att barnet inte kommer till himlen och blir frälst. Finns det sådana mammor här? Ni ska inte vara så när barnet kommer till himlen. På det här sättet. Gud har gjort heligt redan från födseln. Och Bibeln visar att man inte får sina synder förlåtna genom dopet. Att man skulle glänsa alla synda fel i dopet, utan det är ett förbund i gott samvete med Gud, av gott samvete i Gud. Gud har ordnat den här sakerna på det viset. Och hör på, ni mammor, om ni har, och ni stora systrar och bröder, om ni har yngre systrar eller bröder, som jag vet att ni har småsyskon som har tagits till himlen vid födseln eller genast efter det. De är små änglar där och väntar på mamma och pappa och på er bröder och systrar. Bröder och systrar. På det här viset i bönens korg så lämnades Josef i Nil, floden Nil. Det finns små flickor och pojkar här. Ni är också bönens barn. På samma sätt har ni lämnats till skolvägen med bönen av pappor och mammor och far och mor, föräldrar av större syskon. Och på så sätt ledde också Gud Josefs liv på det viset att faraos dotter kom och tvättade sig och såg en korg och gissade att det var ett barn av hebreerna och befall att hon skulle ta bort därifrån. Och i detta händelse agerade också Miriam på ett rätt sätt, ledd av den heliga anden, och föreslog att hon skulle hämta barnets mamma. Och det gick bra för faraos dotter och sa att amma du den här pojken och jag ska belöna dig och ge dig betalt för det. Och faraons dotter gick med på det och mamman kunde amma sitt eget barn. Alla bönen hade blivit hörda och det var... Och då, där undervisades det att vi är inte bland egypterna utan vi är hebreerna. Och vi har ett hemland och Gud har lovat leda oss till vårt hemland. Och vi har ett eget språk som bara vi förstår. Och det språket finns fortfarande bland de troende människorna. Och det är språket av den heliga anden. Och det är bara de troende människorna som förstår det här språket. Och ni småbarn, ni förstår mycket mer än de lärda teologerna. Ni förstår mycket mer av det här, av de här sakerna i Guds rike. Och det sägs också att många kungar och profeter skulle vilja se vad ni ser och ser inte, och höra vad ni hör men hör inte. Här också ni Guds barn har möjlighet att lyssna och se. Och ni kan lyssna på Guds ord och uppleva Goses land. Det finns här nu, det är inte i Egypten. Här finns tid, kallelsens tid. Fredag morgon när jag satt där vid min husbil före klockan 7 och tittade på mötesfältet som höll på att vakna upp, och det var så lugnt och stilla och vackert. Och jag tänkte, där finns de gammelestadianisterna som har blivit åtlöje. Där finns familjen, där finns Guds folk, där finns mammor och pappor med sina barn. Och det var också så rent när jag gick genom mötesfältet och det var lugnt. Och när jag kom till den andra änden av mötesfältet så började göken sjunga. Och näktergalen sjöng och det var en finsk gök. Det finns, Guds folk finns här och vi har en tid av kallelse och snart fylls gatorna av mammor och pappor. Och det var lugnt här. Visst är det fint att du har din mamma och pappa med här på mötet. Så tryggt kan det vara här i Goseland. Och jag kommer att tänka på att hunden inte rörde sin haka. Det finns tiotusentals människor här och allt går så väl. När Mose blev äldre. Genom tron sägs det att i tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. Det var Mose eget val. Han var inte tvingad till det. Han skulle ha fått världens all ära. Men han valde själv. Och gav sig ut bland sitt folk. På så sätt är den här personliga tron, även om världen frågar att har ni blivit tvingade, så är det inte. Ingen kan tvingas till att vara troende. Det blir inte en riktig tro om man tvingas. Det är den personliga tro som man vill behålla. Om man behåller sin barnatro och om man har mist sin barnatro via synd. Och när man predikar evangeliet och vill ta emot det, då blir man åter Guds barn av evangeliet som är predikat av den heliga anden. Det är ett ämbete av anden, inte av ordet utan av anden. Och så valde också Mose och gick bland sitt folk. Och då när han såg att en sådan egyptier förman betraktade dåligt sin arbetskraft, och han var tvungen att rymma därifrån. Och det sägs att när han rymde så kom han till en brunn, och till brunnen kom prästens döttrar att ge vatten åt fåren. Och när de kom tillbaka, och Jetro frågade: hur kan ni vara så snabba? Och så sa hon att det var en egyptisk man som gav vatten åt våra får, och be honom komma hit och kom för att ha en måltid. Och Mose ville bo med honom. Och Jetro gav honom sin dotter Sibora som hustru. Och tänk er, där i öknen levde han tiotals år och idkade ett yrke som lammherde, och det kändes inte alls dumt. Han längtade inte till Egypten eller sitt folk. Allt var väl när han hade synderna förlåtna och hade fred med Gud. Det var ett underligt val. Det är inte ett val av vårt förnuft. Det är många här som har gjort detta val, att gå bland och tillsammans med Guds folk. Men sen Gud, där Gud. Så tog Mose till sitt ämbete och en uppgift att leda sitt folk tillbaka när folk hade ropat sin ångest för Gud. Och Gud sa att jag har hört era rop. Det har kommit till mina öron, jag har sett er ångest. Så när han tog sina får till öknen, såg han en buske som brändes av eld och en ängel där i elden. Och jag tänkte att jag skulle gå och titta lite närmare på denna underliga syn. Och den där busken brann inte upp. Det var eld, men den brann inte upp. Det är en bild av Guds rike. Det brinner av Guds kärlekseld, det här Guds riket. Och därifrån talade Gud: Mose, ta av dina skor. Den här platsen där du står är helig. Och han sa: jag har din fäders son Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och jag har hört mitt folks ångest, och det har kommit till mina öron. Och Gud gav också en uppmaning att leda folket bort från Egypten. Mose var motstridig, men Gud gav sin bror Aaron som talman, för att han hade en långsam tunga. Och Gud sa vad man skulle säga till Aaron: släpp mitt folk att fira fest i öknen. Och när Mose gick till Aaron, till farao, att be om det här, men farao ville inte gå med på det och härdade sitt hjärta, och det blev många svårigheter i Egypten. Vatten blev till blod, och det kom grodor från Nilen, kom alla grodor, och det var många grodor i Egypten, och det gick till egyptiernas hus och gick till deras ugnar och era sina kärl och sängar, och det fanns grodor överallt, och de hoppade på honom. Även på axeln fanns det grodor. Vad är det där för en bild? Det är en bild på när Guds ord, när man inte är lydig gentemot Guds ord, så kan Gud ge svårigheter och livet blir svårt. Man borde uppskatta Guds ord. Och vi kan se hur man inte längre uppskattar Guds ord i vårt hemland. Om inte livet inte längre leds av Guds ord. Och när man lever i synd, dricker, vi vet vad som kommer att hända till familjerna och barn och till hela samhället. Livet kan bli svårt och tungt på grund av det. Och det är på det sättet att, och dessa familjer, finns det inte annanstans än här att man lever i äktenskap ända till döden, och barnen har ett tryggt hem. Men sen när de här förstfödde var, man skulle mörda dem, och den sista svårigheten som Gud befall, att det blev mycket mörkt, och den natten hände så att Gud sa till Mose och Aaron att var familjefar skulle ta en av fåren av boskapet, och den skulle man äta bara i ett rum, och av dess blod skulle man markera alla dörrar och portar, och den dörren går jag till Egypten och slår i varje hus alla förstfödda och spara bara dem där det finns blodets märke, och var färdiga som att ge er ut på resa med en stav i handen, och då var folket färdigt, och den natten kunde de ge sig av. Men sen ändå, när de hade gett sig iväg och kött av det, när de kom till Röda havet, där farao härdade igen sitt hjärta och gav sig ut på jakt efter dem och tog sina bästa vagnar och hästar. Och det sägs att när det var i lägret vid Röda havet, så fick farao i fatt dem, och då ropade folket till Gud. Och tänk på denna situation igen. Här kan man inte komma bakåt eller framåt, inte igenom. Här stannar vår resa. Men Gud gav ett råd till Mose att du ska lyfta upp din stav över havet. Det var evangeliets stav. Den här bilden är bekant till oss även i personliga livet eller i Guds rike. Att vi går i evangeliets väg, och genom evangeliet har det öppnats en rutt för oss vid såna tillfällen där, då det känns att här stannar vår färd. Men genom evangeliet kunde de gå till andra sidan. Egypterna följde dem, och det var svårt att dra deras vagnar. Och nu sägs det att Gud kämpar eller krigar för på Israels sida. Men vattnen dränkte alla de som följde israeliterna. Man kan bara gå på evangeliets väg som ett Guds barn. Ni också i dagens svårigheter och påfrestningar, ni unga, gamla, ni äldre som känner i denna tids frestelser, att man skulle bevara tron och det goda samvetet, så också jätteofta händer det så att vi faller i synd, och det gör vår resa trög, och man får stora tvivel. Och hör på nu, Guds barn, allra mest misslyckade, du kan tro alla dina synder förlåtna och tvivel förlåtna i Jesu namn och blod. Gud tar hand om oss, och han sörjer för oss, och han reser upp att försvara. På det sättet kan vi också tryggt tro alla synder i Jesu namn och blod, i Jesu namn och blod, synderna förlåtna i Jesu namn och blod, i Jesu namn och blod, i Jesu namn och blod. Ni får tro, ni kan tro alla era synder förlåtna. Alla synder och tvivel förlåtna. man kan tro barnsligt och barnaktigt. När synderna är förlåtna finns de inte framför Gud och man behöver inte minnas dem längre. Så tror barn och så tror vi och kan tro som äldre. Så här tryggt kan vi fortsätta vår vandring. Får jag också tro alla mina synder och tvivel förlåtna? Jag vill också tro. I Jesu namn, amen.